Välkomna till den 26:e predikan ifrån den här boken, Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till den 26:e predikan och berör Romarbrevet 12, vers 6 till och med 16. Låt oss be. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Paulus skriver i Romarbrevet 12, vers 6 till och med 16. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Paulus talar i vårt avsnitt idag om hur vi kristna ska bete oss gentemot varandra och mot omvärlden. Inom församlingen ska vi tjäna varandra med de nådegåvor som Gud ger oss, och detta tjänande ska ske i kärlek. Även mot omvärlden ska vi visa en sån långtgående kärlek att vi till och med ska välsigna de som förföljer oss. Vers 14. Vi ska i predikans första del tala om olika nådegåvor. Paulus säger i vers 6 att vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Ibland talar man inom trosläran om naturgåvor och nådegåvor. Naturgåvor, det är sånt som hör till skapelseplanet. Sånt som Gud ger åt alla människor, troende som icke-troende. Så kan till exempel någon vara oerhört intelligent, eller någon annan väldigt duktig på att sjunga eller spela något instrument. Sånt har inte att göra med om man är kristen eller inte. Däremot kan naturgåvorna ställas i Guds rikes tjänst på olika sätt. Eller de kan användas till skadliga saker. En kristen ska naturligtvis använda sina förmågor, sitt kunnande på olika områden i Kristi församlingstjänst. Det är Gud som har skapat oss och gett oss allt vad vi är och har, ja själva våra liv. Vad är då inte mer passande än att vi ställer oss i hans tjänst på alla de sätt vi kan? Det är dock inte om naturgåvorna Paulus talar här, då han säger att vi kristna ska tjäna varandra med de gåvor vi har fått genom Guds nåd. En nådegåva är en särskild gåva som Gud ger sina barn, alltså de som har fötts ovanifrån av Gud. Det framgår faktiskt av andra bibelställen att alla kristna har fått en sån gåva. Petrus skriver i 1 Petrus 4:10: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Var och en, står det, ska tjäna med den nådegåva som just han har fått. Och likaså skriver Paulus i 1 Korinthierbrevet kapitel 12, vers 4: Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Och sen fortsätter han i vers 7 till och med 11: Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungotal. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. I vår text för idag så nämner Paulus 7 nådegåvor. Att profetera, vers 6. Att tjäna, vers 7. Att undervisa, vers 7. Att förmana med uppmuntran, vers 8. Att dela ut gåvor, vers 8. Att vara hängiven som ledare, vers 8. Att vara barmhärtig med glatt hjärta, vers 8. Paulus kunde ha nämnt fler eller färre än dessa 7 nådegåvor. Som exemplet från 1 Korinthierbrevet 12:4 och vers 7-11 visar, så finns det fler nådegåvor. Det är alltså inga uttömmande listor som presenteras. Poängen är att man ska förhålla sig på ett ödmjukt sätt till dessa gåvor. Å ena sidan ska man inte tänka för högt om sig själv, vers 16. Men å andra sidan ska man inte heller förneka de gåvor som Gud skänker församlingen och som man själv har fått. Alla dessa gåvor måste inte nödvändigtvis finnas i en församling. Det är ju anden som fördelar gåvorna efter sin vilja, 1 Korinthierbrevet 12:11, där han ser att de behövs. Det är inte ens säkert att alla dessa nådegåvor finns idag. Några av dem, till exempel gåvan att tala olika slags tungotal, kan ha hört endast urkyrkan till. De var i så fall nödvändiga endast under grundläggningstiden. Eftersom det här rör sig om nådegåvor, exceptionella andliga gåvor som bara kristna får, måste till exempel frikostighetens gåva, alltså att dela ut gåvor utan baktankar i vers 8, inte bara innebära ett generöst sinnelag i största allmänhet. Det skulle ju i så fall vara en naturgåva som även hedningar och ateister kan uppvisa. Här handlar det istället om att gå utöver det naturligas gräns och göra det alldeles ovanliga. Så blev det också uppenbart för allmänheten att den framväxande kristna kyrkan markant skilde sig från den omgivande hellenistiska kulturen därigenom att den medmänskliga omsorg som de kristna praktiserade till och med sträckte sig utanför församlingen och även omfattade de utanförstående. Med tjänandet är det likadant i vers 7. Och likadant med undervisandet också i vers 7. Och de andra nådegåvorna. Det är inte fråga om anmärkningsvärda naturgåvor, utan om något som endast är möjligt genom särskilt bistånd från den helige ande. Några av nådegåvorna kräver en särskild förklaring. Att profetera i enlighet med tron innebär helt enkelt att göra Guds vilja känd. Det betyder inte nödvändigtvis att förutsäga framtiden. Det kan lika gärna handla om vad Gud redan gjort i det förgångna och tillämpa detta, eller allmänna sanningar från skriftens ord, på nutidens situation. Trons nådegåva, 1 Korintierbrevet 12:9, är en annan nådegåva som kräver förtydligande. Alla kristna har ju skänkt den frälsande tron på Jesus Kristus, så det är inte fråga om denna. Här är det istället fråga om den hjältemodiga tron. Denna tro tror Gud om allt och litar bergfast på honom i de mest omöjliga situationer. Det är den hjältemodiga tron som gör att missionärer kan gå rätt in i djungeln bland vilda djur och giftiga insekter för att nå fram med evangelium till en stam som kanske har rykte om sig att döda alla främlingar de stöter på. Alla kristna har fått en särskild nådegåva att förvalta, eftersom Guds ord säger så. 1 Korintierbrevet 12:7-11 och 1 Petrus 4:10. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd ska vi ta vara på våra förmågor och ställa dem i Guds rikes tjänst. Det gäller naturligtvis såväl naturgåvor som nådegåvor. Ställer vi dem inte i Guds rikes tjänst, hindrar vi församlingen från att utföra sin uppgift. Då får inte Herren den ära han förtjänar, och människor omkring oss nås inte i samma utsträckning av evangeliet, så att de kan bli räddade från den eviga döden. Underlåtelsesynder, att inte göra det man är ålagd att göra, är verkligen allvarliga. Det är just dem Jesus klandrar de förbannade för på den yttersta dagen i Matteus 25. Jag var hungrig, men ni gav mig inte att äta, och så vidare. Men inga synder är sådana att de inte kan förlåtas. Gud vill gärna förlåta oss, visa oss sin barmhärtighet och locka oss att göra hans vilja. Genom mottagen syndaförlåtelse blir det ett nöje att ställa sina gåvor och krafter i församlingens tjänst. Eller som Luther säger, de kristna vandrar i kristna kallelsegärningar såsom i ett paradis. Predikans andra del, kärlekens tjänst. Efter att ha listat 7 nådegåvor som de kristna ska använda i församlingen fortsätter aposteln med att mer i allmänhet ge förmaningar och uppmuntran till tjänst. Det handlar sammanfattningsvis om att visa syskonkärlek, vers 10, till de heliga, vers 13, det vill säga de kristna. Denna kärlek är inte detsamma som slätstruken snällhet, långt därifrån. Nästan chockerande för oss moderna människor som uppfostrats i tolerans och förståelse för alla möjliga slags beteenden, säger Paulus genast efter att ha sagt älska varandra uppriktigt dessa starka ord: avsky det onda. I vers 9. Att avsky något, Att känna starkt hat är en sak som många av oss genast förknippar med synd och ondska. Men då glömmer vi bort att Gud själv hatar det onda. Hans vrede väcks när någon syndar. I Saltaren 7:12 står det: Gud är en rättfärdig domare, en Gud som visar sin vrede varje dag. Ett klargörande exempel får illustrera detta. När Israels folk under ökenvandringen hade börjat begå otukt med midjanitiska kvinnor väcktes Herrens vrede mot dem. Det här finns i fjärde Mosebok kapitel 25. Och i vers 4 så sa Herren till Mose: hämta folkets alla huvudmän och häng upp dem i solen inför Herren, så att Herrens glödande vrede vänds ifrån Israel. Herren hemsökte folket med sin vrede och 24 000 man omkom, ser vi sen i första Mosebok 25:9. Men inte alla utrotades. Varför inte? Därför att prästen Pineas också upptändes av helig vrede och följde efter en israelitisk man och dennes midjanitiska kvinna in i uppenbarelsetältet, och där genomborrade de båda med sitt spjut. Då, läser vi, upphörde hemsökelsen bland Israels barn. Fjärde Mosebok 25:9. Och sen strax efter, några verser senare, så sa Herren till Mose: Pineas, son till Eleazar, son till prästen Aaron, har vänt bort min vrede från Israels barn genom att han brann av min lidelse bland dem. Därför har jag inte i min lidelse utrotat Israels barn. Säg därför: se, jag sluter med honom ett fridsförbund. För honom och för hans avkomlingar efter honom ska detta vara ett förbund till ett evigt prästämbete, eftersom han brann för sin Gud och bringade försoning för Israels barn. Pineas prisades alltså därför att han verkligen avskydde det onda. En intressant detalj att lägga märke till är att Pineas genom sitt handlande avvände Guds vrede. Därför var det den gamla uppfattningen i äldre tid, ända fram till upplysningen, att det var nödvändigt att avrätta grova brottslingar, eftersom Gud i annat fall skulle hämnas med pest, hungersnöd och andra vedermöder. Vedergällningsprincipen präglade straffuppfattningen, och att låta brottslingar gå ostraffade eller alltför milt straffade drog ner Guds vrede över hela landet. Liksom Herren själv står i ett evigt motsatsförhållande till allt som är ont, orättfärdigt och syndigt, gör också hans sanna barn det. Men vi måste se upp med vår vrede över synden. Kanske är den inte så helig alla gånger, utan uppblandad med egoistiska hämndbegär och syndfulla aggressioner. Endast Herrens vrede är absolut ren och fri från syndfulla motiv. En sån helig vrede visade Jesus till exempel då han välte penningväxlarnas bord vid templet i Jerusalem. När hans lärjungar såg det mindes de orden från Saltaren 69:10. Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Här kan vi se Johannes 2:17. Syskonkärleken ska vara stark inom församlingen, där de kristna ska överträffa varandra i ömsesidig aktning, vers 10. Paulus uppmanar till ett aktivt tjänande i vers 11. Var inte tröga när det gäller iver, skriver han. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Detta är förstås endast möjligt när vi hämtar kraft från Herren själv. Man måste själv blivit tänd av Jesus för att vara en brinnande kristen. Jesus sa i Lukas 12:4: Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och vad jag önskar att den redan var tänd. Evangeliet om hans fullbordade frälsningsverk är en renande, lysande, förvandlande eld. Och när vi lyssnar till detta, när vi tar till oss evangeliet i ord och sakrament, upptänds vi av denna eld och kan vara brinnande i anden i vårt tjänande. Motsatsen är att vara ljum och till sist helt somna in i otro och säga som de oförståndiga jungfrurna: våra lampor slocknar. Matteus 25:8. På ett korthugget, staccato-liknande sätt räknar Paulus sen upp några dygder som de kristna ska följa. De ska vara glada i hoppet, vers 12. Vara tåliga i lidandet, vers 12. Vara uthålliga i bönen, vers 12. Hjälpa de heliga med vad de behöver, vers 13. Visa gästfrihet, vers 13. Nu kommer vi till predikans tredje och avslutande del. Välsigna fienderna. Aposteln adresserar sedan frågan hur man som kristen ska förhålla sig till de utanförstående. Ja, till och med till de som förföljer er, vers 14. Sammanlagt ger Paulus 8 förmaningar om hur Guds barn ska agera och förhålla sig. Välsigna dem som förföljer er, vers 14. Välsigna och förbanna inte, vers 14. Gläd er med dem som är glada, vers 15. Gråt med dem som gråter, vers 15. Var eniga med varandra, vers 16. Tänk inte på det som är högt, vers 16. Utan håll er till det enkla, vers 16. Var inte självkloka, vers 16. Dessa 8 förmaningar är specifikt kristna förmaningar. Med detta menas att de är omöjliga att realisera utan att man präglas av den helige ande. De utförs inte för att en kristen ska förtjäna Guds nåd, utan framflyter spontant från ett omvänt hjärta. I bästa fall sker detta villigt och glatt, utan motstånd. Men inte heller för en kristen är dessa saker enkla. Den kristne bär nämligen fortfarande på sin gamla kötsliga natur, och därför blir det många motgångar, så att man tvingas säga som aposteln själv i Romarbrevet 7:19: Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Dock, det är trots allt möjligt att och även följdriktigt att den kristne ändå påbörjat helgelsens väg, så att de kristna dygderna växer fram hos honom. Med tanke på allt kvarvarande elände i det egna hjärtat får den kristne utbrista som Paulus i Romarbrevet 7, vers 24 och 25: jag arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. En gång i framtiden, på uppståndelsens glada dag, är allt gammalt tillryggalagt och den kristne är då allt igenom förnyad, ren och helig. En svår sak att förstå är hur detta att avsky det onda i vers 9 kan förenas med uppmaningen att välsigna fienderna i vers 14. Innan vi allt för snabbt kastar fram förklaringen att det handlar om att hata synden men älska syndaren, kan det vara nyttigt att påminna sig om att Gud inte bara hatar synden utan också, enligt lagens lära, syndaren. Psaltaren 5:6, Psaltaren 11:5, Hosea 9:15, för att ta några exempel. Även om det förstås ligger sanning i detta att vi ska älska syndaren men hata synden, är saken uppenbarligen mer komplicerad än så. Ytterst sett är det nog endast med hjälp av bön om den helige andes upplysning som man kan se klart i denna fråga och i varje enskild situation. Här ska ändå några synpunkter ges. Det är skillnad när den egna äran eller rätten kränks och när Guds rike smädas eller angrips. Denna distinktion bör vi ha i åtanke när vi försöker förstå till exempel hämndesalmerna i Psaltaren. Det finns ju flera sådana, till exempel Psaltaren 5, vers 11, Psaltaren 10, vers 15 och många fler ställen. David ber med tanke på Guds rikes fiender och önskar ont mot dem. Men när Saul förföljde David och försökte döda honom tog David inte tillfället i akt och dödade Saul trots att han hade möjligheten. Det ser vi i första Samuelsbokens 24 kapitel. Luther säger att när det gäller livet ska vi vara de ödmjukaste och mest kompromissvilliga, vara varje människa till lags och hellre svälja en oförrätt än att vilja hämnas. Men när det gäller Guds ords lära får vi aldrig vika undan, utan ha pannor hårda som diamant. Läran är ju inte vår, utan Guds. Vi förfogar inte över den, utan ska försvara den till varje pris. En annan synpunkt gäller kärlekens plikt att skydda svaga individer när dessa angrips av brottslingar och orättfärdiga människor. Så måste till exempel ett samhälle genom lagar och straff förhindra att hänsynslösa människor plundrar och dödar de försvarslösa. Även som privatperson har man rätt att skydda sina närmaste och även sitt eget liv. Självbevarelsedriften är sund och nedlagd i människan av Gud. Genom självförsvar förhindrar man dessutom att brott mot femte budet begås av andra människor. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till änden och blir saliga, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.